Well, I do think I'm going to do a little bit of teaching.
Jag tror att jag ska ge mig in i lite undervisning här.
I want to talk a little bit about how to respond to prophecies and prophetic words.
Jag skulle vilja prata lite om hur man ger gensvar på profetia och profetiska ord.
If you will turn with me to 1 Thessalonians chapter 5.
Om vi kan gå till första Thessalonikerbrevet kapitel 5.
We're going to be in verses 19 through 21.
Vers 19 till 21.
First Thessalonians 5:19 through 21.
Första Thessalonikerbrevet 5:19 till 21.
Do not quench the spirit.
Släck inte anden.
Do not despise prophecy.
Förakta inte profetior.
But test everything.
Men pröva allt.
Hold fast to what is good.
Behåll det goda.
Now there's a progression that's happening here in Paul's thought.
Så det är en progression som händer här i
the first one, do not quench the spirit.
Det första är då, släck inte anden.
That it is possible for us to hinder what the spirit wants to do.
Att det är möjligt för oss att hindra det som anden vill göra.
And so we have to be warned not to.
Så vi måste få den här varningen att inte göra det.
We can actually hold back the flow of the spirit.
Vi kan faktiskt hålla tillbaka andens flöde.
And in different places in scripture it talks about different ways that we do that.
Och olika ställen i skriften talar om olika sätt på vilket vi gör det här.
Ephesians chapter 5 mainly focuses on the things that come out of our mouth.
Efesierbrevet 5 fokuserar mest på det som kommer ut ur vår mun.
But in this passage,
men i det här stycket,
Paul is saying that one of the ways that we quench the spirit, that we resist what God wants to do.
Så säger Paulus att ett av de sätt som vi kväver anden på står emot det som Gud vill göra.
Is by how we respond to prophetic words.
Det är genom hur vi ger gensvar på profetiska ord.
He says, do not despise prophecies.
Det står, förakta inte profetior.
Now, I'm not sure what the sense of the word for despise is in Swedish.
Och jag vet inte vad ordet för den synden att förakta profetior är på svenska.
But the word that was translated from the Greek.
Men det ord som finns i grekiska grundtexten.
It has the sense of not giving it enough value.
Det har den här känslan av att man inte värderar någonting så mycket som det bör värderas.
It's different than the word that talks about disliking or hating something.
Det är annorlunda från ett ord som beskriver att inte tycka om någonting eller att hata någonting.
It's the picture of something is worth this much.
Det är bilden av att någonting är värt så här mycket.
But we're only going to treat it like it's worth this much.
Men vi tänker bara behandla det som att det är värt så här mycket.
That's that word despise in the Greek.
Det som det grekiska ordet för förakta har med sig.
But if we're not going to despise prophecies,
men om vi då inte ska förakta profetior,
we have to test everything.
Så måste vi också pröva allting.
Because if you get around the prophetic for very long,
för att om du hänger omkring det som är profetiskt ett tag,
you run into people saying that God said something.
Då kommer du ramla på människor som säger att Gud har sagt någonting.
And it wasn't God.
Och det var inte Gud.
And if you don't have a way and a place to test prophetic words.
Och om du då inte har ett sätt och en plats där du kan testa och pröva profetior.
It becomes very easy to then not take them seriously.
Då blir det väldigt lätt att man inte tar dem på allvar.
And it's actually in places where there's more prophetic words.
Det finns faktiskt platser där det finns fler profetiska ord.
That we're most likely to begin to despise prophecies.
Det är i de sammanhang där det finns mycket profetiska ord, där vi lättare frestas att förakta profetierna.
We begin to treat them as common when they happen all the time.
För vi börjar behandla dem som att de är vad som helst när vi stöter på det hela tiden.
And we have to be very careful of that.
Och vi måste vara så försiktiga med det.
So we end up in one of two different assumptions when we're despising prophecies.
Så ofta så hamnar vi i ett av två föreställningar när vi föraktar profetior.
Some when they think about prophetic words.
En del kanske tänker på ett profetiskt ord.
They think that everything somebody says is prophecy is from God.
Då tänker de att allt som en människa säger som är profetia, det är ifrån Gud.
And that's not true.
Men det är inte sant.
And then some think that everything that people say is prophecy is not from God.
Och så finns det de som tänker att allt som folk säger är profetia inte är från Gud.
And it's also not true.
Och det är inte heller sant.
And so we need to learn how to discern if a prophetic word actually is from God.
Så vi måste lära oss att urskilja om ett profetiskt ord verkligen är från Gud.
And then we need to learn how to hold fast to what is good, like Paul finishes with.
Och sen måste vi lära oss att hålla fast vid det goda som Paulus säger här.
So let's start with figuring out if a prophetic word is from God.
Så vi börjar med det här. Hur klurar vi ut om ett profetiskt ord är från Gud eller inte?
The first and the most important test of any prophetic word.
Det första och det viktigaste testet av vilket profetiskt ord som helst.
Is does it contradict scripture?
Är står det i motsägelse till vad Bibeln säger?
The scripture says something is black.
Bibeln säger att någonting är svart.
And the prophetic word says it's white.
Och det profetiska ordet säger det är vitt.
That's contradiction.
Det är i motsats till vartannat.
It's very different than when the Bible just doesn't talk about it.
Det är någonting helt annat när Bibeln helt enkelt inte talar om saken i fråga.
There are things that contradict scripture.
Det finns saker som står i motsats till Bibeln.
And then there are areas that scripture just doesn't deal with.
Och sen finns det sånt som rör områden som Bibeln helt enkelt inte tar upp.
If it clearly contradicts scripture, it is never God.
Om det på ett tydligt sätt står i motsats till vad Bibeln säger, då är det inte från Gud.
But if you can't find anything in scripture that says one way or the other.
Men om du inte hittar någonting i Bibeln som säger varken det ena eller det andra.
It may or may not be from God.
Då kan det vara från Gud eller så är det inte från Gud.
You're not going to find a scripture that tells you to buy a red car.
Du kommer inte i Bibeln att hitta ett ord som säger att du ska köpa en röd bil.
But God could tell you to buy a red car.
Men Gud skulle kunna säga till dig att köpa en röd bil.
Right, you're not going to find something in scripture that tells you which house you're supposed to buy or not buy.
Och det står inte någonting i Bibeln om vilket hus du ska köpa eller inte köpa.
And yet God can tell you which house you're supposed to buy or not buy.
Men Gud kan tala om för oss vilket hus vi ska köpa eller inte köpa.
So when you have a revelation.
Så när du har en uppenbarelse.
That does not contradict scripture.
Som inte står i motsats till Bibeln.
But it's also not clearly supported in scripture.
Men som inte heller tydligt stöds i Bibeln.
You have to look at a variety of other things to figure out if it's God.
Då måste du titta på ett flertal andra parametrar för att få reda på är det här från Gud.
But even if you do decide it is from God.
Men även om du bestämmer dig för att ja, det här är från Gud.
A prophetic word that's just not supported in scripture.
Så är det så att ett profetiskt ord som inte har ett direkt stöd i Bibeln.
It may be for direction.
Det skulle kunna vara för vägledning.
And it might be for encouragement.
Eller för uppmuntran.
But it is never for doctrine.
Men det är aldrig till för att vi ska bygga en lära på det.
Does that make sense?
Verkar det vettigt?
And so we have to be careful how we use that.
Så vi måste vara försiktiga med hur vi använder det här.
So if it is not contradicted in scripture.
Så om det inte motsägs i Bibeln.
The second question that we ask
så är den andra frågan vi ställer oss.
Is it in alignment with God's character?
Om det är liksom i linje med Guds karaktär.
The way that God has revealed himself in scripture.
Det sätt på vilket han har uppenbarat sig själv i skriften.
Let's take a look at 1 John chapter 4 verse 1.
Vi kikar på första Johannesbrevet kapitel 4 vers 1.
And John says, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.
Det säger Johannes, mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
Now this is a broader concept.
Och det här är liksom ett bredare koncept.
It's talking about any type of spiritual activity.
Det här talar om all slags andlig aktivitet.
You have to test it.
Du måste testa det, pröva det.
But he then takes it to the place of prophecy.
Men sen så tar han det här till när det gäller profetia.
So because if something doesn't line up with the character of God.
För om någonting inte är i linje med Guds karaktär.
And when you look at the context of 1 John, this passage here.
Och när man tittar på kontexten till det här stycket.
He's comparing how God is love and somebody that is from God will be loving.
Så säger han det här att Gud han är kärlek och den som kommer från Gud han kommer att vara kärleksfull.
If it doesn't line up from God's character with God's character.
Om det inte är i linje med Guds karaktär.
That's one of the ways that you recognize that it is not from God.
Då är det ett av de sätt på vilket du kan se att det här är inte ifrån Gud.
Is it holy? Is it loving? Is it true and is it kind?
Är det heligt? Är det kärleksfullt? Är det sant? Är det vänligt?
We want to take a look at this.
Det är någonting som vi vill titta på.
That's the second test.
Så det är det andra testet.
The next thing we look at.
Nästa sak som vi tittar på.
Is can I trust the vessel that it came from?
Kan jag lita på det redskap som det här kommer igenom?
Meaning if someone else gives you a prophetic word.
Med andra ord, om någon ger dig ett profetiskt ord.
Do you know about that person?
Vad vet du om den personen?
What do you know about their life?
Vad vet du om deras liv?
What do you know about their ministry?
Vad vet du om deras tjänst?
What do you know about their doctrine?
Vad vet du om deras lära?
These are all important questions that you ask.
Det här är viktiga frågor allesammans som du måste ställa.
God can use anybody to talk.
Gud kan använda vem som helst till att tala.
Balaam proved that God can use a donkey to talk.
Balaam, han var ju med om att en åsna, att Gud talade genom en åsna.
And we have to be humble enough to hear God when he speaks through a donkey.
Och vi måste vara så ödmjuka att vi kan höra Gud när han talar genom en åsna.
But we should be wise enough to not keep going back for more.
Men vi ska vara tillräckligt visa så att vi inte går tillbaka och vill höra ännu mer från åsnan.
So we want to take a look at the person's life.
Så vi vill ta oss en titt på personens liv.
If we have someone whose marriage is falling apart and they can't keep a job.
Så om vi har en person vars äktenskap håller på att falla sönder, de kan inte ha ett jobb under en längre tid.
And they're constantly dealing with issues in their heart and in relationships.
Och de har hela tiden problem med olika saker i sitt eget hjärta, i sina relationer.
And they're trying to tell us that they have a word for us from God.
Och så kommer de och säger att ja, jag har ett ord till dig från Herren.
We're going to take a lot more time to look at that word.
Så kommer vi ta mycket mer tid till att verkligen titta på det här ordet.
Because the likelihood is it's not.
För sannolikheten är att det här kanske inte är ifrån Gud.
Because you have to test the person as well as the word.
För du måste testa personen likväl som du testar själva ordet.
So can you trust the vessel?
Så kan du lita på kärlet, på redskapet.
The next thing.
Nästa sak.
Is does the Holy Spirit within you witness to that word?
Är den helige ande inom dig, säger han liksom ja till det ordet, bekräftar han ordet?
You have the Holy Spirit within you.
Du har den helige ande inom dig.
See, in the Old Testament prophecy worked differently.
Så i Gamla testamentet så fungerade det här med profetia lite annorlunda.
Because every believer didn't have the Holy Spirit.
För att alla troende hade inte anden.
And so when the Holy Spirit would come upon a prophet and they would begin to prophesy.
Så när den helige ande kom över en profet och den personen började profetera.
The people had to believe that.
Så måste folket tro det.
Which is one of the reasons why the requirements for false prophecy was higher.
Vilket är en av anledningarna till för att kraven på falska profeter var så mycket högre.
But once we've come into the new covenant.
Men när vi väl kommer in i det nya förbundet.
Every believer has the Holy Spirit.
Så har alla troende den helige ande.
And we can all hear from God.
Så vi kan alla höra ifrån Herren.
And so if you have Holy Spirit and the Spirit is speaking to you.
Så om du har helig ande inom dig och helig ande talar till dig.
There should be some kind of agreement that's happening with what's being said.
Då bör det finnas någon slags överensstämmelse här där man känner att det som talas stämmer överens med det jag har inom mig.
One of the things we should be careful with.
En sak som vi bör vara försiktiga med.
Is we have to be careful of rebellion in our own hearts.
Det är att vi måste vara försiktiga så att vi inte har rebelliskhet i våra egna hjärtan.
Because if we have an area of our life that we're not willing to submit to God.
För om vi har ett område i våra liv som vi inte är villiga att överlåta till Gud.
And God begins to speak to us to submit to him in that area.
Och Gud börjar tala till oss om att ja, vi ska överlåta det här området till honom.
We're probably not going to feel the witness of the Holy Spirit saying that it's true.
Då kommer vi förmodligen inte känna hur den helige ande bekräftar inom oss att ja, det här är sant.
So that's not the only thing that we look for.
Så det är inte det enda som vi tittar efter.
But it is something that we look for.
Men det är en sak som vi tittar efter.
The opposite is also true.
Motsatsen är också sann.
If you really want something to happen.
Om du verkligen vill att någonting ska hända.
And someone begins to prophesy that it's going to happen.
Och så börjar någon profetera över dig att det kommer att hända.
You may get excited and feel, yeah, that's really God.
Så kanske du blir upprymd och känner, ja, det här är verkligen Gud.
But it doesn't mean that it is.
Men det betyder i sig inte att det är från Gud.
And so we need to learn what's going on in our own hearts.
Så vi behöver lära oss att vara medvetna om vad som pågår i våra egna hjärtan.
And where our hearts are in agreement with what God desires in our lives and where they're not.
Och på vilka områden våra hjärtan liksom håller med Gud om vad han vill göra i våra liv och där våra hjärtan inte gör det.
Because the more we're aware of what's happening in our own hearts.
För ju mer vi är medvetna om vad som händer i våra egna hjärtan.
And our own level of submission to whatever God would want for us.
Och är medvetna om hur mycket vi har överlåtit oss till Guds vilja.
The more we'll be able to trust ourselves to recognize when God is speaking to us.
Desto mer kan vi lita på oss själva att vi känner igen Gud när han talar till oss.
There was a guy by the name of George Mueller.
En man som heter George Mueller.
Lived a couple hundred years ago in the UK.
Levde i Storbritannien för några hundra år sedan.
And he was known for this life of prayer where God would answer his prayers in radical ways.
Och han var känd för sitt böneliv och hur Gud besvarade hans böner på ganska radikala sätt.
And he talked about his secret to prayer.
Och han pratade om den hemligheten han hade när det gällde bön.
And it's a good principle to hold on to when it comes to our hearing from God.
Och det är en god princip att hålla fast vid när vi försöker lära oss det här att höra från Gud.
He says if he was trying to figure out God's will about a situation.
Han sa att om han försökte få reda på vad är Guds vilja för en specifik situation.
And he really wanted it to happen one way or the other.
Och han verkligen ville att det skulle vara det ena eller det andra.
That he would first spend time praying that he would be open to anything that God says.
Att han först tillbringade tid med att be att han skulle vara öppen för precis vad som helst som Gud ville säga.
And when he knew that he could equally hear a yes or a no with the same amount of joy.
Och när han var säker på att han skulle kunna höra antingen ett ja eller ett nej och ta emot det med ett lika stort mått av glädje.
Then he would trust that he could hear from God.
Då litade han på att han kunde höra ifrån Gud.
The next principle.
Nästa princip.
Does what was said line up with everything else that God is doing in your life?
Stämmer det som det profetiska ordet sa med allting annat som Gud gör i ditt liv?
So when God speaks to us.
För när Gud talar till oss.
It's in the context of a conversation.
Då är det liksom i kontexten av en konversation.
When we get a dream or have a vision or someone gives us a prophetic word.
När vi får en dröm eller ser en vision eller någon ger oss ett profetiskt ord.
It's one sentence in a bigger conversation.
Då är det som en mening i en större konversation.
It's not the whole conversation.
Det är inte hela samtalet.
And so one of the ways to recognize whether or not it was God.
Så ett sätt som vi kan märka om det här är från Gud eller inte.
Is to find out if it fits with everything else that God is doing in your life.
Det är att ta reda på om det stämmer det här med allt annat som Gud gör i ditt liv.
What has God been guiding you into in this season?
Vad är det som Gud leder dig in i den här perioden av ditt liv?
What kind of books have you been wanting to read?
Vilka slags böcker har du velat läsa?
What have you been learning in your Bible study?
Vad är det som du har lärt dig när du har studerat Bibeln?
What kind of messages are you hearing?
Vilka slags predikningar lyssnar du på?
What's happening in the community of faith that you're a part of?
Vad händer i den trosgemenskap som du är en del av?
See, all of this is the context that God speaks into.
Allt det här är den kontext i vilken Gud talar in.
And so when God's speaking into a moment.
Så när Gud talar liksom in i ett specifikt ögonblick.
It'll actually fit with everything else that's going on.
Då passar det med allt annat som också pågår.
Now there are times when God can speak about something.
Det finns tillfällen när Gud kan tala om någonting.
That's not going to happen until another season.
Som inte kommer att hända förrän du är inne i en annan period i ditt liv.
And we'll talk about how to respond to that.
Och vi ska tala om hur man ger gensvar på det.
But if you get something that fits all the other places, all the other principles.
Men om du får någonting som passar in i allt annat som Gud gör med alla de andra principerna.
But it doesn't fit in with everything else that's going on in your life.
Någonting som stämmer på alla de här principerna jag har delat men inte stämmer på allt annat som pågår i ditt liv.
It might actually be from God.
Så kan det faktiskt vara från Gud.
It's just not for now.
Men det är inte någonting som gäller just nu.
The next principle.
Nästa princip.
How do the people in our lives that we trust respond?
Vilket gensvar ger de personer som vi har i vårt liv och som vi litar på?
Now, when I say trust, I'm talking about a specific area.
Och när jag säger litar på så talar jag om ett specifikt område.
The people in our lives that we trust to have spiritual maturity.
De människor i vårt liv som vi litar på att de har andlig mognad.
Wisdom from God.
Vishet ifrån Gud.
And our best interests.
Och har vårt bästa för ögonen.
Because we can have friends in our life.
För vi kan ha vänner i vårt liv.
And we trust them for some things.
Och vi litar på dem i vissa områden.
But they're not helpful to discern revelation.
Men de är inte till så mycket hjälp när det gäller att urskilja om uppenbarelse från Gud eller inte.
There are people that we're close to in our lives.
Och det finns de som vi står nära i våra liv.
That have agendas for our lives.
Som har en agenda för våra liv.
Those are not good people to trust.
Och de är inte så bra om vi litar på.
When it comes to discerning revelation.
När det handlar om att urskilja vad som är från Gud.
If God's calling you to move to Africa to be a missionary.
Om Gud kallar dig att flytta till Afrika och bli missionär där.
And somebody is attached to you and doesn't want you to leave.
Och någon är verkligen fäst vid dig och vill inte att du åker.
They're not the right person to trust for wisdom on that revelation.
Då är det inte den personen du ska lita på när det gäller att ha vishet för den situationen.
They're too involved in the situation.
För de är allt för involverade i det hela.
So you've got to find someone that has spiritual maturity.
Så du måste hitta någon som har en nivå av andlig mognad.
That's able to set aside their own wants, what they think and what they feel.
Som kan liksom sätta åt sidan det som de själva vill, det som de själva tänker och känner.
And hear from God with you.
Och höra från Gud tillsammans med dig.
And there will be a consistency that happens.
Och då finns det en ihållighet. Kontinuitet. Tack.
Proverbs 11:14.
Ordspråksboken 11:14.
Says that in the multitude of counselors there's victory or success.
Där står det att när det finns en myckenhet av rådgivare då får man framgång.
And there's got to be a place in our hearts.
Och det måste finnas en plats i våra hjärtan.
Where we are willing to listen to what God says no matter what anybody else says.
Där vi är villiga att höra vad Gud säger oavsett vad alla andra säger.
But we have to hold that place in humility.
Men vi måste liksom ha den platsen i stor ödmjukhet.
Because God most often works through other people.
För oftast så verkar Gud genom andra människor.
I had somebody that was part of my church.
Jag hade en person som var en del av min församling.
That had a disease called fibromyalgia.
Som hade fibromyalgi.
Which causes the nerves just to have pain all over the body.
Som är en nervsjukdom som gör att man har smärta överallt i kroppen.
And it's a very bad disease.
Och det är en hemsk sjukdom.
And so we would pray for healing.
Så vi bad för helande.
And she decided that God had told her.
Och hon bestämde sig för att Gud hade sagt till henne.
That this sickness was from him.
Att sjukdomen var från honom.
And she just needed to keep it.
Och hon behövde bara behålla den.
And when people would pray for her.
Och när folk bad för henne.
The pain would get worse.
Så blev smärtan värre.
And so she didn't want people to pray for her anymore.
Så hon ville inte att folk skulle be för henne längre.
We tried to talk to her.
Och vi försökte att prata med henne.
And tried to reason with her from the scriptures.
Och försökte resonera med henne utifrån skriften.
But she was absolutely convinced that this was true.
Men hon var helt övertygad om att det här var sant.
After a number of months.
Efter några månader.
We had a guest speaker that was in the church.
Så kom en gästpredikant och var i vår församling.
That ministered in healing.
Och han hade mycket helande gåva, eller hon.
And he started getting words of knowledge.
Och han började få kunskapens ord.
And people were getting healed.
Och människor började bli helade.
And I'm standing in the front helping with ministry.
Och jag står längst fram där i församlingen och hjälper till och ber.
And she's about 10-12 feet away from me.
Och hon är några meter bort ifrån mig.
And he calls out fibromyalgia.
Och så säger han kunskapsordet fibromyalgi.
And so I looked at her.
Så jag tittade på henne.
Hoping that she's going to get healed.
Och hoppas att hon ska bli helad.
And as soon as my eyes caught her eyes.
Och så fort vi fick ögonkontakt.
This man's voice comes out of her.
Så kommer en mans röst ut från henne.
I'm not letting her go.
Jag tänker inte låta henne gå.
And it literally sounded like that.
Och det lät verkligen så.
Oh my God, I knew that was there.
Och jag visste att det fanns där inne.
But she was absolutely convinced.
Men hon var så övertygad.
That God had told her that he had given her the sickness.
Att Gud hade sagt till henne att han hade gett henne sjukdomen.
And she refused to let go of that demon.
Och hon vägrade att släppa den här demonen.
And she's still in pain today.
Och hon har fortfarande ont idag.
She wouldn't listen to advice.
Hon lyssnade inte på råd.
So there's a place of humility when it comes to hearing from God.
Så det finns en plats av ödmjukhet som vi behöver när det gäller att höra ifrån Gud.
Where we submit what we think God has said to other believers.
När vi liksom ger det som vi tror att Gud har sagt till andra troende för att de ska också bedöma det.
Those that have responsibility for us and leadership in our lives.
De som har ansvar för oss, som har ledarskap i våra liv.
So these are the principles in recognizing whether or not a prophetic word is from God.
Så det här är de principer som vi kan använda när vi vill avgöra om ett profetiskt ord är från Gud eller inte.
And let's say that we've gone through all of these and we've decided that a word that we've received is from God.
Så låt oss säga att vi har gått igenom alla de här principerna och vi har kommit fram till ja, men det här ordet, det är ifrån Gud.
Now what do we do?
Vad gör vi då?
Because 1 Thessalonians 5 it says hold fast to what is good. So how do we respond to what is good?
För 1 Thessalonikerbrevet 5 säger håll fast vid det som är gott. Hur gör vi då det?
The first thing is we want to have a record of what God has said.
Först är att vi behöver liksom föra bok över vad Gud har sagt.
If somebody is going to give you a prophetic word, ask to record it.
Om någon tänker ge dig ett profetiskt ord, fråga om du får spela in det.
We're recording all of these sessions.
Vi spelar in alla de här samlingarna.
There's a record of the prophetic words. If you receive a prophetic word during this time, you can get a copy.
Så det finns inspelat alla profetiska ord som ges här framifrån. Så fick du ett så kan du få en kopia på inspelningen.
And when you realize that a prophetic word is important in your life.
Och när du inser att ett profetiskt ord är viktigt i ditt liv.
It's really good to write it out.
Så är det ganska viktigt att du skriver ner det.
Because it's a way to anchor it in your memory.
För att det är ett sätt att få det här liksom att fastna i ditt minne.
And to say that it's important to you.
Och det säger dig själv att det här är någonting viktigt.
Then you want to look at what kind of prophetic word that it is.
Sen behöver du kika på, okej, vad är det här för slags profetiskt ord?
Is it an identity word?
Är det ett ord som har med min identitet att göra?
Where God is talking about who you are in his eyes.
Där Gud talar om vem du är i hans ögon.
When you get a prophetic word that's like that.
När du får ett sånt profetiskt ord.
You need to ask, do I believe that this is true about me?
Då behöver du ställa dig frågan, ja, men tror jag att det här är sant om mig?
And if you don't believe that it's true about you.
Om du inte gör det.
But you've gone through all of this and you know that it's a word from God.
Men du har gått igenom alla de här principerna och du vet, ja, men det här är ett ord från Gud.
Then it's time to begin to repent of ungodly beliefs.
Då är det dags att du börjar omvända dig från att ha trott någonting som inte är ifrån Gud.
So that we can believe the truth that God is speaking to us.
Så att vi kan börja tro den sanning som Gud talar till oss.
When you have identity words.
När du får ett ord som har med din identitet att göra.
You want to speak those over yourself on a regular basis.
Då är det någonting som du liksom vill tala tillbaka över dig själv regelbundet.
This is who I am.
Det här är vem jag är.
Is it a direction word?
Är det ett vägledningsord?
There are times when God does give us direction. Do this, don't do this.
Det finns tillfällen när Gud ger oss sån vägledning. Ja, men gör det här, gör inte det där.
If it's a direction word, is it a word for this season or for another season?
Om det är ett vägledningsord, är det då ett ord som gäller den här perioden jag är inne i eller en annan period som ska komma?
If it's a word for this season, we need to begin to obey.
Och om det är ett ord som gäller den här perioden, ja, då behöver vi börja lyda.
There are times when we need to put our action with what God has said.
Det finns tillfällen när vi bara måste börja handla i enlighet med vad Gud har sagt.
And there are times when we don't immediately respond.
Och det finns andra tillfällen när vi inte ska ge något omedelbart gensvar.
I'm going to explain that in just a second.
Jag ska strax förklara det.
But let's say that we decide it's really from God and it is direction.
Men låt oss säga att vi har förstått att ja, men det här är från Gud och det handlar om vägledning.
But it's not for right now.
Men det är inte ett ord som gäller precis den här perioden.
There's a phrase that's become popular when talking about the prophetic.
Det finns ett uttryck som har blivit populärt när man talar om det profetiska.
When you have a word like that, you put it on the shelf.
Det är att när man får ett sånt ord, då lägger man det på hyllan.
That's a good word.
Och det är ett bra uttryck för detta.
We want to put it on the shelf, but the shelf that we want to put it on is important.
Vi vill lägga ordet på hyllan, men den hylla som vi lägger ordet på, den är viktig.
It's not the shelf in the back of the closet that we never see.
Det är inte den där hyllan som är längst in i garderoben och som vi aldrig ser.
It's the shelf that we have right in our living space that we put up the important things so that we never forget.
Utan det är den hylla som vi har liksom mitt kanske i vardagsrummet eller där vi lever, där vi sätter alla de där viktiga sakerna som vi inte vill glömma.
Because if it's God that's spoken,
för om det är Gud som har talat,
we want to value that.
Så vill vi sätta ett värde på det.
We don't want to forget it.
Och vi vill inte glömma det.
We want to hold on to
it. Vi vill hålla fast vid det.
We also want to use our prophetic words as launching points for prayer.
Vi vill också använda de profetiska ord vi får som liksom språngbrädor i vår bön.
Because most prophetic words are only a part of the picture.
För att de flesta profetiska ord är bara en del av hela bilden.
It's just one thing that God is saying in the midst of a bunch of other things that he's saying.
Det är bara en sak som Gud säger mitt ibland många andra saker som han också säger.
And so we begin to pray about the prophetic words that we've received.
Så vi börjar be över de profetiska ord som vi får ta emot.
When do I respond to this?
När ska jag ge respons på detta?
How do I respond to this?
Och hur ger jag gensvar på det?
Where do I do this?
Var någonstans gör jag det?
We need to know all of these things before we jump forward.
Allt det här behöver vi få veta innan vi liksom hoppar framåt.
Because we may know the what.
För vi kanske vet vad.
But if we don't know the when and the how.
Men om vi inte känner till när och hur.
Then we can't respond.
Då kan vi inte ge gensvar.
Or we'll find ourselves responding and being disappointed.
Eller så märker vi att vi ger gensvar och så blir vi besvikna.
And I've seen too many people that have been in that place.
Och jag har sett allt för många människor som det här har hänt.
We begin to ask God, Lord, is this something that you want me to move forward with, or is this something that you want me to wait with?
Så vi frågar Herren, okej, är det här någonting som du vill att jag ska börja agera i nu, eller är det någonting som jag ska vänta med till senare?
How do I prepare for this?
Och hur förbereder jag mig för det här?
If God says that you're going to be a translator.
Om Gud säger att men du ska bli översättare.
It'd be a really good idea to learn the language.
Så är det en jättebra idé att börja lära sig språk.
Don't wait until someone asks you to translate to learn the language.
Börja inte, eller vänta inte med att tills någon ber dig att du ska tolka eller översätta med att lära dig ett språk.
If he says that you're going to be a business owner.
Och om han säger att men du ska ha ett företag.
What can you learn about business plans and management?
Vad kan du då lära dig om att utveckla ett företag och management?
There's things that you can prepare for.
Det finns det som du kan göra för att förbereda dig.
So that when God says now is the time.
Så att när Gud säger att nu är det dags.
That you don't miss out saying well now I'm not ready.
Så att du liksom inte missar hela grejen och säger men jag är inte redo.
Remember the 10 virgins.
Kom ihåg de 10 jungfrurna.
That were waiting for the bridegroom to come.
Som väntade på att brudgummen skulle komma.
Half they all had lamps.
Alla hade de lampor.
Half of them had extra oil.
Och hälften av dem hade extra olja.
And the other half didn't.
Och resten av dem hade inte det.
Half of them had prepared for what was coming.
Så hälften av dem hade förberett sig för det som skulle komma.
And the other half were just waiting for something to happen before they got around.
Och den andra hälften då, de bara väntade på att någonting skulle hända.
The half that were prepared.
Men den halva som var förberedd.
Went in with the bridegroom.
De var de som fick följa med brudgummen.
And the other half that wasn't prepared.
Och den andra halvan som inte var förberedd.
When the bridegroom came.
När brudgummen sen kom.
They went to go get prepared.
Så stack de iväg för att förbereda sig.
And missed out.
Och så missade de hela grejen.
I know that there's a bigger application to that parable.
Och jag vet att det finns en mycket större applikation tillämpning på den bilden.
But it does apply to how we respond to invitations from God.
Men det har också att göra med hur vi ger respons på det som Gud bjuder in oss till att göra.
We need to prepare ourselves to respond.
Vi behöver förbereda oss själva så att vi kan sen ge gensvar.
God tells you you're going to be a worship leader.
Gud säger till dig, men du ska bli lovsångsledare.
And you don't know how to play an instrument.
Och du kan inte spela något instrument.
Start taking lessons.
Men börja ta lektioner.
That way when someone asks you to lead worship.
På det sättet när någon sen ber dig att komma och leda lovsång.
That the people listening will actually enjoy it.
Så blir det så att de som lyssnar på dig faktiskt kan njuta av det som hörs där framifrån.
So what are the practical things that I can do to prepare?
Så vad är de praktiska saker jag kan göra för att förbereda mig?
We also want to understand the weight of revelation versus the weight of a decision.
Vi vill också förstå liksom vikten av en uppenbarelse och vikten av ett beslut, alltså tyngden av det.
Depending on how a word comes to us.
Och det beror på hur ett ord kommer till oss.
who it was that speaks it to us.
Vem det var som talade den till oss.
We're going to put different levels of weight on that word.
Beroende på alla de här sakerna så kommer vi ge de olika orden olika tyngd.
Meaning we may consider it more important or less important.
Vi kanske ser det som om det här var mer viktigt eller mindre viktigt.
The easier it is for it just to have been made up by persons. This for it just to be imagination.
Ju lättare det är för att en person bara skulle kunna ha hittat på det här.
The less importance we put on that type of revelation.
Desto mindre vikt ger vi vid den uppenbarelse.
Unless there's a bunch of other things that are pointing in the same direction.
Om det inte finns en hel rad andra saker som också talar i samma riktning.
The clearer the revelation,
ju tydligare uppenbarelsen är,
the more importance that we put on it.
Desto mer vikt ger vi den.
But the weight of the decision is also important.
Men tyngden av vårt beslut är också viktig.
How much is it going to cost you to obey?
Hur mycket kommer det kosta dig att lyda detta?
Now, if we're talking about moving to Iran and being a missionary.
Om vi talar om att flytta till Iran och bli missionär där.
There's a high cost to obeying that type of revelation.
Då innebär det en hög kostnad att lyda den sortens uppenbarelse.
That's likely called to be a martyr.
För det är med stor sannolikhet detsamma som att som en kallelse till att bli martyr.
You don't do that just because you have a feeling it'd be a good idea.
Och man gör inte något sånt bara för att man har en känsla av att ja, men det här kanske var en bra idé.
Or your friend says that they could see you doing that.
Eller för att din vän sa att ja, men jag kan se dig göra det här.
But if an angel stands in front of you and says you need to do this.
Men om en ängel står rakt framför dig och säger du behöver göra det här.
Then it will make more sense.
Då är det någonting som det känns mer vettigt och så för dig.
Or if you keep on having a bunch of different people all saying the same thing.
Eller om det finns flera olika människor som kommer till dig och säger samma sak.
A stranger comes up to you and says, I just see you ministering to Muslims.
En främling kommer upp till dig och säger, men jag kan bara se dig hur du betjänar muslimer.
Somebody else has a dream. I see you in a really difficult place where there's a lot of danger, but there's protection all around you.
En annan säger, men jag hade en dröm om dig. Du var på en plats och det fanns massa faror runt omkring dig, men du hade beskydd där du var.
And somebody else says, I just feel like God's going to be calling you to go and witness to a people that you don't know.
Och en annan kommer säga, men jag känner bara att Gud kommer kalla dig att gå till ett folk som du inte känner och vittna om honom.
And you have a sense that God is calling you into that place.
Och du själv har en känsla av att Gud kallar dig till den platsen.
Now all of a sudden all these different types of revelation that add together.
Alla de här olika sorters uppenbarelser tillsammans.
They give you enough to make a decision that important.
Ger dig tillräckligt mycket underlag för att fatta ett så pass viktigt beslut.
Now if the decision doesn't have a lot of cost to it if you're wrong.
Om det beslut som du behöver fatta inte innebär särskilt stor kostnad om du skulle ha fel.
Like I want you to go up to that person limping on the street and offer to pray for them.
Jag vill att du går upp till den där personen på gatan som haltar och ber för den personen.
I mean, the worst thing that could happen.
Det värsta som skulle kunna hända.
Is they tell you they don't want you to pray for them.
Det är att de säger att nej, jag vill inte att du ber för mig.
Okay.
Okay.
They think you're weird.
De tycker du är konstig.
There's no cost there.
Det är inte så stor kostnad där.
You don't have to have an angel standing in front of you or hear an audible voice to do that.
Du behöver inte se en ängel stå framför dig eller höra en hörbar röst från Herren för att göra det.
So the weight of revelation.
Så vikten, tyngden av uppenbarelsen.
Versus the weight of the decision.
I relation till vikten av själva beslutet.
Needs to match.
De behöver matcha varandra.
There are times when we don't have enough revelation to make a decision.
Det finns tillfällen när vi inte har tillräckligt mycket uppenbarelse för att fatta ett beslut.
But we have a sense that it's the direction we're supposed to go.
Men vi har en känsla för att ja, men det här är den riktning som jag ska gå i.
Sometimes it's good to start walking.
Ibland är det då bra att börja gå.
And see whether or not God shows up.
Och se om Gud kommer och sanktionerar det eller inte.
You kind of test the waters to see if it's working.
Man testar sig fram lite för att känna funkar det här.
You think you're supposed to step out of the water and step out of the boat and walk in the water, so you just kind of you keep a foot in the boat when you're looking.
Du tror att det är meningen att du ska gå ut i båten och gå på vattnet, så du står lite så här och känner på vattnet men håller kvar en fot i båten.
Is this solid enough to hold my weight?
Är det här tillräckligt solitt för att hålla min tyngd?
No, that wasn't right, and then I can step back into the boat.
Nej, det där var nog inte rätt, och så kan jag kliva tillbaka i båten.
But there's times when as you're starting to step out you realize wow, God is in this.
Men det finns tillfällen när du bestämmer dig för att testa och ta ett steg ut som du känner wow, Gud är verkligen i det här.
So we don't want to wait until we get a word from God to do something.
Så vi vill inte vänta tills vi får ett jättetydligt ord från Gud för att göra någonting.
Because sometimes he gives us that.
För att ibland så ger han oss det.
And sometimes he just causes an idea to rise up in our hearts.
Och ibland så får han bara en idé att liksom börja utveckla sig i våra hjärtan.
Those are both ways that he will guide us.
Och båda det här är sätt på vilket han leder oss.
All right, so identity words.
Så identitetsord.
Believe them and speak them over yourself.
Tro dem och tala dem över dig själv.
Direction words.
Vägledningsord.
Figure out if this is the right season.
Ta reda på, gäller det här ordet den här säsongen?
Ask God for clarification.
Och be att Gud klargör det, visa det.
Pray about it.
Be över det.
Yeah, I thought I was going to say something else and I forgot it. Then there's another type of revelation.
Sen finns det ytterligare en sorts uppenbarelse.
Where it's a promise.
Som handlar om ett löfte.
See, a lot of times a directional word is an invitation, not a promise.
För ofta är det så att ett vägledningsord är mer som en inbjudan, inte ett löfte.
Meaning it says if we do this, then God will do this.
Det innebär att om vi gör det här, då kommer Gud göra det här.
A lot of times that's how revelation works.
Ofta så är det så som uppenbarelse fungerar.
But there are times when God just says this is the way it is.
Men det finns tillfällen när Herren säger så här är det.
When it's a promise, we want to persevere in the promise.
Och när vi har fått ett löfte, då behöver vi liksom hålla ut i att hålla fast vid löftet.
Hebrews 6:15 talks about Abraham holding on to the promise.
Hebreerbrevet 6:15 talar om att Abraham, han höll fast vid löftet.
He had 25 years from when he was first given that word.
Det var 25 år från att han först fick det här ordet, löftet.
That he would be a father of many nations.
Löftet att han skulle bli en far för många nationer.
Before Isaac came.
Innan Isak kom. Tog det 25 år.
That was a real word.
Det var ett sant ord från Gud.
And he had to fight all the questions. Did I actually hear from God? Was that God? I don't know if that was God.
Och han behövde liksom tampas med alla de här frågorna. Men hörde jag verkligen från Gud? Var det där från Gud?
Maybe I missed it. I need to do something. Let me birth an Ishmael.
Kanske jag missade någonting. Kanske behöver göra någonting. Ja, men jag ser till att fixa en Ishmael.
But 25 years later it happened.
Men 25 år senare så hände det.
After it had gotten to the point where it was impossible.
Efter att han hade gått förbi den punkt efter där det då var omöjligt efter den punkten.
Because it was a promise.
För att det var ett löfte.
So you want to be able to persevere in promises.
Så när det gäller löften så måste vi vara ha förmågan att hålla ut.
Even when it looks impossible.
Till och med när det ser omöjligt ut.
I mean, he was 100 and Sarah was 90.
Han var 100 år och Sara var 90.
They weren't having kids.
De skulle inte ha barn.
It was impossible.
Det var helt omöjligt.
Except God had spoken.
Förutom det här att Gud hade talat.
See, when God speaks, nothing is impossible.
För när Gud talar, då är inget omöjligt.
We want to make war with our promises. We want to make war.
Vi vill liksom föra krig med våra löften.
This is what Paul told Timothy in 1 Timothy chapter 1, verses 18 and 19.
Så här sa Paulus till Timoteus.
He told him to wage the good warfare with the prophetic words that have been spoken over him.
Han sa till honom att föra det goda kriget med de profetiska ord som hade uttalats över honom.
And you do this by declaring the words that have been spoken that God has told you.
Och detta är någonting du gör genom att tala ut de ord som Gud har gett dig.
Speaking them out.
Tala ut dem högt.
I'm going to be the father of many nations.
Jag kommer vara en far för många nationer.
Do you have any kids?
Har du några barn?
No.
Nej.
But I'm going to be the father of many nations.
Men jag kommer bli en far för många nationer.
I'm going to change the name from Abram to Abraham.
Jag kommer ändra ditt namn från Abram till Abraham.
I'm not just a father, but I'm the father of many.
Jag är inte bara en fader, utan jag är fader till många.
You see that he was declaring.
Vad han gjorde var att han talade ut, han proklamerade.
And there are times when we need to declare our promises.
Och det finns tillfällen när vi behöver proklamera våra löften.
There are times when we need to pray through our promises.
Och det finns tillfällen när vi behöver be igenom våra löften.
In Daniel chapter 9.
I Daniel kapitel 9.
Daniel finds this prophetic word that Jeremiah had spoken.
Så hittar Daniel ett profetiskt ord som Jeremia har talat ut.
Saying that the Israelites would be in bondage for 70 years.
Det här säger att israeliterna ska vara i fångenskap i 70 år.
And he realizes it's been 70 years.
Och så inser han, det har ju gått 70 år.
And so he begins to pray.
Så börjar han be.
God, you said.
Gud, använd dig.
Now you do it.
Sorry.
Now you do it.
Ja, Gud, du har sagt det här. Gör det nu.
And then that's a prayer that we pray when we have a promise from God.
Och det är en bön som vi ber när vi har ett löfte från Gud.
God, you said this was going to happen.
Gud, du sa att det här skulle hända.
You're the one that has to make it happen.
Det är du som måste få det att hända.
Reading through that passage in Daniel chapter 9.
Man läser igenom det här stycket i Daniel kapitel 9.
Will be very helpful.
Så är det någonting som hjälper oss väldigt mycket i det här avseendet.
And we hold on to hope.
Så vi håller fast vid hoppet.
Because when God speaks,
för när Gud talar,
the word promises,
då är det här ordet löfte,
that there is not a single word that comes out of his mouth,
att det finns inte ett enda ord som går ut ifrån hans mun,
that comes back to him without accomplishing everything that he intended for it to accomplish,
som kommer tillbaks fåfängt utan att ha utfört allt det som han skickade ut det till att utföra.
So we can hold on to hope.
Så vi kan hålla fast vid hoppet.
If God has said it,
om Gud har sagt det,
then we can hold on to
it. Då kan vi hålla fast vid det.
And it's very helpful.
Och det hjälper oss så mycket.
Especially when it seems like a long time.
Särskilt när det känns som det går lång tid.
Between when God promises and when God fulfills.
Mellan att Gud lovar någonting och att han uppfyller någonting.
For us to go back and remind ourselves how we first heard the promise.
Då hjälper oss så mycket om vi går tillbaka och påminner oss om hur hörde vi först det här löftet.
Remind ourselves why we thought it was from God.
Och påminna oss om varför vi trodde att det här var från Gud.
Because in between the promise and the fullfillment.
För mellan att löftet ges och att det uppfylls.
There are often many circumstances.
Så finns det ofta många omständigheter.
That make it look like it'll never happen.
Som får det att se ut det här kommer aldrig hända.
And it's in those times where we just have to have faith.
Och det är under de perioderna som vi bara måste ha tro.
Trusting in what God has said.
Och lita på vad Gud har sagt.
So one more wisdom point and I'll leave you with this.
Så ytterligare en punkt av vishet och sen ska jag sluta.
Figure out if it's from God.
Ta reda på om det är från Gud.
And then respond.
Och ge sen gensvar.
But never let a quote unquote word from God.
Men låt aldrig ett ord från Gud
stop you from being faithful to the main and plain points of discipleship.
Få det att stoppa dig från att vara trogen och trofast mot liksom de grundläggande principerna vad gäller lärjungaskap.
Things like prayer and fellowship.
Saker som bön och gemenskap.
Study and worship.
Att studera Guds ord, tillbedjan.
Service and evangelism.
Tjänst och evangelisation.
You don't need another word from God.
Du behöver inte ytterligare ett ord från Gud.
To do what he's already said in scripture.
För att göra det som han redan har sagt i Bibeln.
You already have a word from God.
Du har redan ett ord från Gud.
It's good enough.
Det räcker.
You don't need a new one.
Du behöver inte ett nytt.
We stay faithful in those things.
Så vi förblir trofasta i de sakerna.
And as we're faithful today.
Och när vi är trofasta idag.
We'll find ourselves reaching tomorrow.
Så kommer vi
getting to tomorrow.
Då kommer vi märka att det kommer också ta oss till morgondagen.
But the only way that we can get to tomorrow.
Men det enda sätt på vilket vi kan ta oss till imorgon.
Is if we live through today.
Det är om vi lever genom den här dagen.
We've got to be faithful now.
Så vi måste vara trofasta nu.
Because if we're not faithful with what we have now,
för om vi inte är trofasta med det vi har nu,
we will not be faithful with the more when the promise is fulfilled.
Då kommer vi inte vara trofasta med när vi får någonting mer när löftet ges eller uppfylls.
Does that make sense?
Verkar det vettigt?
Yay. Father, I thank you that you speak to us.
Far, jag tackar dig för att du talar till oss.
I thank you that we can hear your voice.
Jag tackar dig för att vi kan höra din röst.
I thank you that you teach us how to recognize your voice.
Och tack för att du lär oss hur vi kan lära känna din röst.
Lord, that we live from every word that comes from your mouth.
Herre, att vi lever av varje ord som går ut ifrån din mun.
And Lord, we ask that we would be faithful.
Och Gud, vi ber att vi ska vara trofasta.
With the revelation that you give us.
Med den uppenbarelse som du ger oss.
Lord, that we would not quench the spirit.
Och Herre, jag ber att vi inte ska bedröva anden eller släcka anden.
That we would not despise prophecies.
Och att vi inte ska förakta profetior.
But Lord, we would test all things.
Men att vi ska testa allting.
We would hold fast to what is good.
Och hålla fast vid det som är gott.
And so we set our hearts to obey you.
Så Gud, vi ger dig våra hjärtan till att lyda dig.
Teach us how to be faithful with revelation.
Så lär oss hur vi kan vara trofasta med uppenbarelse.
So that we can receive more revelation.
Så att vi kan ta emot mer uppenbarelse från dig.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Amen.